Hörru du Jakob, hej!
Hej Karin, vi är tillbaka efter 2 veckor sen senaste podden. För så blir det ibland.
Ja, det var lite så här att den blomstertid nu kom i vägen. Och vi lyckades inte hoppa över den. På något sätt så känns det.
Kortveckorna, det går åt alla håll och kanter samtidigt. Ja, man blir dum i huvudet av att inte jobba som man brukar. Liksom, så. Alla rutiner rubbas. Jag missade förra veckan att skicka veckobrevet. Det kom 2 dagar sent. Jag blandade ihop, jag skulle skriva veckobrev för hela mitt arbetslag om typ 4 olika datum, 4 olika händelser. Jag sabbade 2 av 4 på att liksom ge fel dagar. Du vet så här, om 1 juni är en onsdag så skriver jag så här, tisdag den 1 juni, bla 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 bla. Man bara, vad menar du, vilken är det som, vad händer här? Det var liksom, det var gött att vara ledig, det ska jag inte säga något om. Och det är gött att vara ledig nu igen, men man är ändå någonstans i en helt annan värld där man bara, wow, vad är på gång liksom.
Ja, men lite så. Men nu är vi poddar vi och vi rullar tycker jag. Eller hur?
Ja, det gör vi. Eller?
Ja. Men jag tänkte att vi skulle ha en liten vignett, förstår du Jakob? Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Karin, förutom att det närmar sig liksom upploppet på den här terminen och antingen lägger man in extra växel och gör slut på sin sista energi eller så liksom bara stapplar man i mål. Var någonstans på den skalan skulle du säga du är?
Men just nu så är jag nästan på nytt född. Jag har överlevt och återuppstått. Så just nu är det liksom glädje och rus. Men det har varit faktiskt på riktigt de värsta 2 veckorna i mitt lärarliv. Nej, jag skojar. Men det värsta upploppet någonsin. Och det beror på en klantig jävla förvaltningsgrej. Alltså någon har inte tänkt på förvaltningen eller politikerna eller någon, för att vi har ju sådär centralt bestämda läsårstider som bestäms utav liksom någon politiker eller någon skolnämnd eller något, för att det ska liksom spridas ut. Och då bestämmer man, alltså man lägger ut ett antal dagar och man gör liksom lite sådär. Och det, du vet som det är. Alltså enligt läroplanen eller skolplanen så. Men nu i år då så lade de studentdatumet en dag innan vi skulle släppa ut ha skolavslutning.
Okej.
Vilket då innebär att istället för att ha en, vi brukar ha en vecka på oss mellan att släppa ut studenter och eller 1 till 2 veckor innan man släpper, alltså som två ettorna och tvåorna är kvar. Och då hinner man ju liksom göra allt det här med, du vet, att ordna betygssamtal och styra upp det sista och så med 2/3. Då har man 2 veckor längre tid än vad man har med studenterna. Nu fick vi göra allt samtidigt. Med 1000 elever. Och det var liksom sådär som att jag hade aldrig förstått hur mycket de där 2 sista veckorna betyder. Jag kan säga att jag visste inte det. Jag var inte medveten om det. Det är jag nu. Aldrig.
Men vad innebär det att du inte längre har några elever kvar på skolan? Att du är liksom undervisningsfri?
Ja.
Shit.
De slängde jag ut igår. Men jag har slängt ut dem allihop den här veckan. Alltså du vet sådär. Jättekonstigt. Och ja, hade det varit i normala fall hade de ju varit kvar till nästa onsdag liksom.
Man hade inte riktigt rätt examen för typ en vecka sen. Eller är det, var det den här veckan också?
Nej, det var i måndags.
Då blandade jag ihop er och någon annan. Skitsamma. Det är vad det.
Men du vet, men om du tänker den förändringen då, att helt plötsligt så ska liksom alla 100% ha betyg istället för att bara 1/3 ska ha det.
Det är smidigt att man brukar bli spridd ut lite. Men det är väl någon som har räknat lite fel. Ja. Någon som har varit lite smart och bara, vi gör väl så här. Och det där är intressant för att man kan ju se sånt i förväg. Eftersom det sätts typ 1,5 år i förväg. Så kan man ju se sånt komma. Bara att det är ingen jävel som kollar på det i förväg. Och funderar på det. Och det är de som fattar de besluten är väldigt sällan de som också bestämmer. Alltså det är ofta de som, väldigt sällan de som också påverkar. Så man bestämmer ju för någon annan, känns det som, eller så.
Ja, absolut. Och jag kan säga att när vi såg det så såg vi ju problematiken att vi fick ett så tidigt studentdatum också. Alltså vi fick, det är många saker i det här. Tidigt avslutningsdatum, så ska jag säga, inte studentdatum utan avslutningsdatum, innebar ju att nationella proven i matte, var ju liksom veckan innan, så de mattelärarna har ju nästan, de har ju suttit och rätt, för att de måste ju vara bedömd, betygssättningen var, det var två dagar innan betygssättning så hade de proven. För att det låg så tidigt. Så att det var, och det vet jag att vi pratade om, men inte just att det skulle påverka liksom hela kollegiet. Så vi har varit
för, hur är det studentdatum fördelas, eftersom det är så olika skolor i Göteborg, så blir man bara tilldelad ett datum liksom.
Ja. Men, ja, precis. Vi tilldelade läsårsdatum. Vi bestämmer ju inte när skolan börjar. Vi bestämmer inte. Det bestämmer
nej, det inte direkt. Men just studentdatum, jag tänker, det är olika folkens skolor och det samordnas genom att de bestämmer. Alltså, känn på det här, apropå lärare och någon som inte riktigt tänker om sin skolårstid och så. Jag vet lärare som arbetar imorgon. Där spelar vi in på nationaldagen som är den 6 juni, en torsdag. 99% av världens befolkning har ju en klämdag imorgon, i alla fall Sveriges befolkning. Men så finns det några lärare, alltså några skolor som är öppet och som är skoldag som vanligt imorgon. Är inte det väldigt, väldigt, väldigt märkligt?
Men det är roligt att du säger det, för att våran förvaltning trodde att vi hade arbetsdag imorgon. Eller våran skola trodde det. För någon hade skrivit in det i vårt kalendarium. Så att jag
men det var en sak om du är där utan elever. Men liksom fundera då på de barnen som ska gå till skolan när deras föräldrar är lediga. What the fuck? Fundera på de föräldrar som bara, gött, det är lång helg, vi kan dra till landet. Woohoo. Nej, det skulle de inte ha gjort.
Nej, fast jag menar, de flesta... Christian, min man, har ju fått ta ledigt. Han har fått ta semester. För han har ju varit sig klämdag på Kristi himmelfärd eller så. Så att han har ju fått ta semester. Men visst, absolut, det är ju en väldigt konstig... Framförallt är det ju en väldigt ekonomisk svindyr lösning eftersom du har rätt till dubbel lön. Kan vi informera att om de... det står i vårt avtal nämligen. Att om vi jobbar en klämdag mellan två röda dagar, då har du rätt till dubbel lön. Så att det är ju därför som inte förvaltningen vill att du jobbar den dagen. För att det är ju svindyrt för dem. Det är mycket billigare att du inte jobbar än att du jobbar.
Just det. Ja, vi får se vad som händer. Men det var fint. Det kanske också så här, det är på evigt pågående debatten kring vad är det som behöver vara statligt samordnat och vad är det som behöver vara liksom lokalt bestämt någonstans. Så finansiering, ja men det är väl överens om att det behöver nog skötas lite mer statligt. Fan, jag visste inte att det också var som en läsårstid. Men uppenbarligen borde det finnas lite mer, alltså, riktlinjer i alla fall. För det känns ju som att det är inte jättebra att det bara sitter någon tjomme på något kommunkontor som får bestämma sånt.
Nej, framförallt inte när det blir så godtyckligt och inte man tittar på alla variabler och inte har riktigt koll på det. Det känns liksom lite sådär.
Nej,
och framförallt
skönt att vi fastnade i den viktigaste diskussionen av alla i svensk skola just nu. Hur är det med ledighet?
Har du kvar elever?
Ja. Vi är kvar dem i ett par dagar till. Liksom. Alltså grundskolan är runt omkring här överhuvudtaget. På västkusten slutar inte förrän typ nästa vecka, andra halvan av nästa vecka. Så.
Nej, precis.
De flesta, vi slutar tisdag kväll. De flesta är mycket mer slutar på onsdag. Några är på, jag skulle säga onsdag, torsdag någonstans där, tror jag. De flesta har sina liksom så. Så att det är ändå ett par dagar kvar. Sen ska gudarna veta att det inte liksom det beror lite på naturligtvis vilken grupp man har och liksom så. Men de eleverna som vi har som ska sluta och som ska gå vidare till sin nästa skola, de har ju träffat sina nya klasser igår. Det finns inte mycket kvar att göra för de eleverna liksom motivationsmässigt, om man tänker. De har sin huvud någon annanstans, så det är väl en naturlig del av att gå vidare i skolsystemet. Det är inte så mycket man kan göra åt. Jag försöker förklara det för några nya lärare och kollegor som liksom inte har jobbat så många år, att det enda som finns är att liksom lämna dem ett gott minne av hur det var när de gick hos oss någonstans. Det finns inte jättemycket kvar att liksom fightas om eller så.
nej, precis.
Men det blir att de börjar bete sig illa och checkar ut och de ska frigöra sig och så liksom står man där med någon sorts känsla av att säga, det borde vara så och så. Och det kan skapa liksom konflikter som är professionellt komplexa att ha i, för att man kan inte släppa hur som helst för då blir det kaos, men man kan inte heller liksom, det är inte värt det rent relationsekonomiskt, om du förstår hur jag tänker, liksom att ge sig in i värsta grejen på slutet heller.
Nej,
och det är inte alla mina lärare som fattar det, utan det
Nej, framförallt inte de som ska iväg. De som ska, jag brukar ju påbörja höstens arbete på våren. För att de ska veta vad vi ska göra på våren. Alltså det är ju sån här psykolog. Så då kan vi jobba hela vägen till sista lektionen. Men mer för att det är liksom för sakens skull. Men det är ju för att jag har kvar dem. Men inte naturligtvis inte de som...
Nej. Ja. Nej, men det är naturligtvis så. Det är precis det naturligtvis. De som jag ska fortsätta med höst, det finns ju en helt annan dynamik. Och det är en jävla tur. Det blir ändå lite speciellt på slutet. Det är många fantastiska och fascinerande insikter som finns att härbärgera i det. Vi drog iväg alla elever i vårt arbetslag på en utflykt häromdagen. Och det var ett projekt i sig själv. Det var inte min idé. Jag följde med och sa, aha, okej, okay, kan vi hjälpa till? Och sen plötsligt skulle jag hålla en massa grejer. Vem har bestämt det här? Ja, okej. Okay. Det var liksom en röd tråd ändå. Men det fascinerande med sådana grejer överhuvudtaget, om man kommer iväg från andra miljöer. Och det tror jag liksom är universellt, oavsett om det är en klassresa, en utflykt eller vad det är. Det är det här med att liksom vilka elever man orar sig för innan. Kontra vilka elever det är som tappar bort saker, försvinner. Vilka elever det är som liksom funkar hur bra som helst. Bara för att de inte är i en vanlig skolmiljö. Är det med? Det är fascinerande att se. Jag tror det är jättevärdefullt. Jag tror att man borde ha så här obligatoriska exkursioner, utflykter, undervisning på annan plats. Kalla det vad fan du vill. Liksom regelbundet, bara för att som lärare tvingas se sina elever i andra miljöer, för man fattar inte riktigt vilka de är, fast att man jobbar med dem hela tiden typ.
Nej, men det kan jag säga att jag har faktiskt, det som slog mig allra allra mest när jag började jobba på teaterprogrammet på Schillerska, så är det ju så, det är ju speciellt att jobba med teaterelever, för att väldigt ofta så är det ju väldigt många som är väldigt utåt och väldigt många som är liksom var klassens clown och som nu har valt teater liksom. Så det är ju en väldigt och man, du vet, man sliter för att få dem att sitta i raka rader och sådär, och man är lite trött ibland utan att liksom så, och sen får man se dem spela teater när de väl då ska visa upp någonting de har gjort, och den koncentrationen då går ju att ta på. De där man känner liksom, men kan ni inte bara liksom eller vet, och sen så när de kommer in och får spela teater i det de fullständigt bara brinner för, så är koncentrationen, så det handlar liksom snarare om någonting annat. Jag tycker det är så intressant när koncentrationen är liksom man kan ta på den, du vet, sådär.
Men verkligen, det handlar om någonting om motivationen och liksom om institutionen kontra människan. Och det är klart att vi ändå är någon sorts, liksom, som tjänstemän blir man ju en del av institutionen skola, och det är viktigt. Men jag tror man behöver påminna sig själv om att liksom, det är inte alltid en perfekt verklighet för det. Eller så.
Nej. Absolut inte. Men det kommer in på den här boken som har kommit nu här för några veckor sedan. Har du hört talas om den? Apropå den där boken, vilken bok? Den här boken som heter, ja just det, den här, jag tänkte du förstod av min association. Det har kommit en bok som heter Glädjeparadoxen, historien om skolans uppgång och historien, naturligtvis, förlåt, om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse.
Jag känner igen det, jag läste en artikel om det här, men jag har inte läst boken eller så mycket.
Nej, den är skriven av två ganska, alltså Gabriel Sahlgren, eller Gabriel Heller Sahlgren, är ju en debattör som har debatterat skolan ganska mycket och vill ju ha det här katederundervisning och raka led och så. Och Nima Sanadani, är ju den andra författaren, och de menar då på att de att liksom det här egentligen, alltså skolans fall, alltså att vi liksom tappar i kunskapsmätningar och så, har att göra med, alltså det som de säger då, den progressiva undervisningsfilosofin som dök upp alltså på 50-talet i Sverige, som handlar om alltså att vi ska liksom ha lusten att lära, elevdemokrati, elevledd undervisning, vad det nu är, det vet jag inte ens om det existerar. och så, men och att det då, den här lusten att lära är en paradox, eftersom ingen forskning visar att bara för att man har roligt så lär man sig mer. Och det är liksom, alltså hela utgångspunkten från boken är att fallet 2000 beror på den progressiva utbildningen. Och att vi då gick ifrån, på 50-talet gick ifrån den här, alltså sakta men säkert gick ifrån den här strikta, stränga, liksom raka linjer, hårt pluggande skolan till en mer... liksom mer alltså mer motiverande skola som är med liksom, där glädje också skulle vara i fokus.
Just det.
Men jag får problem med den här problemställningen.
Okej.
Eftersom jag, precis som jag sa det här med, alltså det räcker ju att ha varit med elever. För det första så tror jag inte, om du frågar elever, att de upplever skolan som särskilt lustfylld många gånger. Alltså det, ibland tror jag, hoppas jag ju att de tycker det. Men jag är inte säker på att de tycker det på daglig basis. Jag tror att de tycker, alltså om vi nu skulle fråga, så trivs man i sin skola? Det vet vi ju att svenska ungdomar gör. Men att man tycker att det är mycket stress, att det är mycket arbete, att de känner sig, att det är... höga krav. Jag tror att eleverna skulle uttrycka sig så, för det första. Jag har ett eget barn som säger att meningen med skolan är väl att tråka ut oss. Det måste vara så. så att någonstans så har jag liksom lite svårt att köpa att, liksom, att barnen är i skolan och bara har liksom glädjeyttringar hela tiden. Och att vi som lärare bara gör det som är lätt och lättsamt och roligt. Det köper inte jag, för det är så ser jag ingen om alltså i den skolvärlden jag befinner mig, så pratar vi aldrig ens så, utan vi pratar ju om motivation och att liksom viljan att lära sig och den här att hålla i och hålla ut och att liksom öka den här längre tiden för det första. Och för det andra så finns det ju en rad andra saker som hände i början på 90-talet som vi har pratat om i den här podden så många gånger, som gör public management, som friskolereformer och som kommunalisering, som förmodligen är bovarna bakom det här. Och jag ser inte ens att vi har den här, alltså den progressiva, är vi så jävla progressiva i svensk skola? Jag vill ha den forskningsrapporten. Vem har kollat på det? Hur många elevledda lektioner sker varje vecka i Sverige? Har du något svar på det?
Elevledda lektioner? Det beror på vad man menar med. Alltså, vad menas med elevledda lektioner?
Inte vet jag.
Nej. För jag menar, jag tänkte att det är en del av kursplanen i idrott exempelvis, att lära sig att liksom planera aktiviteter och hålla aktiviteter och så. Så att det finns ju som ett återkommande moment, om jag tänker på mina kollegor som undervisar idrott. Så. Men då är ju inte det för att det ska vara så här roligt och hippt, utan då är det ju för att man ska träna på att leda andra människor. Vilket ändå är en förmåga som jag tänker att de flesta borde kunna enas runt att säga, ja men det är nog rimligt att man kanske ska ha i viss del. Sen ersätter ju inte det att lära sig saker. Jag tänker att det finns absolut en roll och en plats för en lärare även i den skolan som finns nu. Är det exakt samma roll som fanns innan 1950-talet? Nej, det är nog inte. Behöver det vara bra eller dåligt? Det vet jag. Ja, kanske inte. Alltså, jag tänker att det är också en naturlig utveckling. Att saker och ting inte är som det alltid har varit. Men fine, om man ändå tänker så här. Att, om man skulle köpa att det var en grej. Liksom, att säga, om skolan är för rolig, skolan är för liksom, ändå har haft fokus på att liksom bli lustfylld på något sätt. Jag tänker att det finns en viss dimension av att man pratar om barn som att de inte är människor på något sätt. Om man skulle liksom sudda ut åldersgrejen här och bara tänka liksom, är det en grej vi vill ha i samhället? Att liksom en strävan efter lust någonstans, lustfylldhet. Är det någonting som man kan förvänta sig på sitt jobb? Är det en rimlig ambition att ha för sitt arbetsliv? Det är så här, de flesta människorna vill nog ha roliga jobb, eller vill nog ha jobb som man trivs med, där man känner att man gör någonting intressant, där man gör någonting spännande, där man gör någonting som lockar en eller så. Kommer alla jobb vara på det sättet? Nej. Kommer alla dagar på jobbet vara så? Nej. Men är det samma sak som att liksom, men jobbet behöver bli lite tråkigare, vi ska ha lite tråkigare på jobbet, det är bra för Sverige? Ingen jävel hade ju pratat på det sättet. Och jag tror att alltså, lust kan betyda så många olika saker. Det kan ju vara den här förslappelsen, du vet, liksom, jag vill bara sitta och kolla på YouTube istället för att jobba, vet, det här destruktiva som ändå finns någonstans där som vi verkligen behöver ta tag i. Jag tror inte att det handlar om liksom den progressiva skolan, utan jag tror det handlar om liksom samhällsutveckling och problem på en annan nivå. Men man kan också ersätta tror jag, en del av det lustfulla lärandet med liksom ett meningsfullt lärande. Jag hade ett möte med en samarbetspartner som vi har genom Partille Makerspace i veckan, som är, det är en organisation som kallas för Folklab, som utgår från Stockholmsområdet. Det är liksom konstnärer, ingenjörer och antropologer som jobbar tillsammans för att skapa liksom makerprojekt som är svinintressanta men som också är meningsfulla. Så då jobbar de med någon, han berättade med något designprojekt som de håller på med där, jag tror det var Fisksätra Folkets hus, där de jobbar med liksom en person som är involverad i det är en designantropolog som jobbar med de här deltagarna som kommer dit för att ta reda på och säga, det här du som du skapar, vad betyder det egentligen? Vad är meningen för dig och hur går den processen till? Det är svinflummigt men så jävla intressant. Och jag tror verkligen att det är någonting som man behöver fundera på. Det meningsfulla skapandet, det meningsfulla lärandet. Liksom, vad är det som, när det betyder någonting för dig, då låser det upp liksom, möjligheter att så här, hitta motivation, hitta drivkraft, hitta energi, hitta engagemang som inte finns där annars. Och alldeles för mycket av det som vi gör i skolan bygger inte på saker som är på riktigt meningsfulla. Men om man har pratat om det istället för liksom det lustfyllda, så tror jag vi har varit lite mer konkreta. Så här, vad är meningen med det? Är du med? Det är nog en rimlig fråga att få ställa sig. Och jag tänker att om man går till skolan och tänker att skolans syfte är att tråka ut den, så är man nog inte riktigt med på liksom meningen med skolan på det sättet. Som att det verkligen är en egen mening som man själv köper och står för. Visst, det kan vara bra för mig om 10 år, om 15 år, om 20 år. Ja, absolut. Men liksom, jag lever inte mitt liv på de flesta sätten utifrån vad som är bra om 20 år. Eller så. Det är liksom en stark drivkraft i mitt liv. Och det kanske är mitt fel. Men liksom,
hjärnan funkar ju så att vi hellre gör någonting som är bra för någon annan om 10 minuter än vad som är bra för en själv om 10 år. Det är ju liksom, så är det ju. Och alltså, vi behöver ju den typen av stimulans för att skapa motivation. Men jag blir ju lite sån med just den här slutsatsen. Jag kan ju bara se när, alltså vi har ju lite såna här meningsbyggnad, vi har elevernas, och det skulle kunna, det är elevdrivet, vi har kulturdagar. Nu är ju detta vuxna elever nästan som de eleverna ihop med lärare arrangerar, som faktiskt statsministern kom och besökte nu i år, våra kulturdagar med utställningar och teater få det att funka. Och de eleverna, de har ju kontakter i hela stan och har liksom byggt en hel utställning och liksom en festival. Det är ju en kompetens som är en enorm, den tar inte jättemycket av läroplanen, den tar två, alltså, men den är, utan de gör den ju mycket utöver vanliga studier, men den är ju oerhört värdefull för de elever som gör den. Likaså så har vi ju den det här med att jag, till exempel sådana här FN-rollspel som görs runt om. Det är också så här typiskt att helt plötsligt så förstår man varför det är bra med varför så är de här högerpopulistiska skitpartier som i Brasilien när man försöker låsa in kvinnor. Då förstår de det när de får vara Brasilien och ska föra fram de här förslagen att kvinnor ska inte få ha rösträtt och sådana saker. Kan ju inte säga så. Det ökar ju en förståelse på ett sätt som är svår att få på något annat sätt. Och då är det glädje, eller är det liksom, det finns ju motstånd och lust i det, för du måste ju ändå ta reda på. Sen vet ju jag att det här finns ju en rad dåligt designad sådan undervisning också.
Det är precis den grejen som jag tänkte komma in på, för det är precis det som vi också måste bära, om man som du och jag, som jag tror vi är ganska överens om att det ändå, alltså att sådana projekt ändå är av godo, och att det är väldigt, väldigt, väldigt ofta som man slirar på själva målen, där det mer blir teater, där det mer blir lek, där man leker, kolla nu är jag en konst i Brasilien, där man inte liksom kommer så långt, om man reflekterar kring sig, vad beror det här på, vad kommer det ifrån, hur kan det verka vettigt, vem säger att det här är rätt och det där är fel, jo men jag tycker att det är rätt och det är fel för det här och det här, är det med liksom, när man verkligen kommer in på djupet i det, där sliver vi någonstans ofta i det, och det är det som jag tycker är så intressant med de potentiella samarbetena som jag hoppas att vi ska få till med Folklab, för att just det här att kvalitetssäkra så att det blir meningsfullt, men också att det går att koppla med de, alltså ambitionerna som samhället har för vad folk ska lära sig. Det känns som att det behöver inte vara två olika världar. Men väldigt ofta så tror jag det blir så att liksom, man så här, nu tar vi några dagar när vi lägger ner undervisningen och så kör vi FN-spel istället. Eller liksom, det här grejen som man arrangerar, det ligger vid sidan om undervisningen istället för att det är en del av undervisningen. För det går inte riktigt att takta ihop, det går inte riktigt att få till så att det blir samma sak. Det skickar ju ändå någonstans en signal kring vilket lärande är det som är viktigt och inte, vilka prestationer är det som betyder någonting och inte. Och en del av det är våra värderingar, en del av det är liksom systemet vi verkar i, värderingar. Jag menar, på nedet till ett sätt har en elev som helt engagerar sig att arrangera en sån här aktivitet, en sån kulturdag eller liksom ett FN-spel eller vad nu är, men som gör det på bekostnad av sina traditionella studier och så. Det är ju någonting ur ett systemperspektiv destruktivt. Det är ju någonting, om man bara skulle se till mening och motivation, kanske så här, ja, det kanske inte behöver vara det sämsta. Ska man se någonting praktiskt, särskilt med en person som kanske är i sluttampen veckor ifrån att liksom lämna det formella skolsystemet. Så vem kan säga vad som är liksom rätt och fel i det läget egentligen? Men det finns någonting som jag tror är väldigt mycket mer komplext än bara säga att så här, skolan är för rolig. Det finns saker vi behöver ta tag i från de senaste 20 åren som dels handlar om systemfel, om saker som new public management och fria skolval och allt vad det är. Och det finns absolut saker som vi behöver ta tag i kring skolans kultur och skolans inre arbete, eller vad man brukar säga. Är det med? Liksom kulturen på insidan av myndigheten. Men man behöver göra det på ett väldigt mycket mer intellektuellt sätt än att liksom raljera hit och dit för att sälja böcker. Det känns inte som att det riktigt är.
Nej, men det blir, jag
landar inte hos mig. Jag fattar inte riktigt.
Vad sa du?
Men det landar inte hos mig. Jag fattar inte riktigt. Liksom, det känns inte som att man har tänkt färdigt riktigt. Om det är ett argument.
Nej, och jag, nu har jag inte läst boken. Men jag, alltså bara förhands och de som har. Alltså jag har läst recensionen kring boken och så. Men det jag landar i och det jag får lite sådär dålig smak i munnen är ju att för det första så är vi ju, har vi ju helt andra utmaningar idag än vad vi hade på 50-talet. Och på 50-talet så tog ju inte ens liksom folkstudenten. Och, alltså det är ju en helt annan skola vi har idag. För det andra så tycker jag inte om den ansatsen att liksom få för sig och tro att vi i skolan bara sysslar med att ja, men det är lätt skoj, då gör vi lätt det. Eller? Nej, för det är en skymf mot alla de elever som tycker att de sliter röven av sig på skolan och liksom, och vilket de också gör. Det vet ju både du och jag att vi har ju frågat Christian Lundahl bland andra om det är faktiskt, man kan säga att människor förr kunde mer än människor nu. Och det finns väldigt lite som tyder på det. Alltså det finns ju väldigt lite forskningsrön att, alltså om vi slår ut hela befolkningen 1970 och hela befolkningen 2019, så är det väldigt mycket som talar för att hela befolkningen kan mer 2019 rent generellt, alltså är mer allmänbildad än vad man var 1970, även om vi presterade bättre i PISA 1970. Alltså, och det där är ju en paradox i sig. För att när vi pratar om att det var bättre för, ja, fast utifrån vad då? Det kan ju vara så enkelt att de andra länderna blev bättre än oss, men att vi är kvar på samma nivå. Det kan ju vara så att vi har sakta blivit bättre, men de andra länderna blev jättemycket bättre än oss. Alltså det finns liksom någonting i den här diskussionen som haltar. Och man ger sig, istället för att vara lite mera, men det säljer ju inga böcker, men att vara lite mera lugn och fin och säga att ja, det är klart att det måste finnas lustfyllda inslag också. Hur gör vi det? Men det handlar snarare om design och så vidare.
Nej, och så känns det som att det är någon som försöker komma åt det generella samhälls, liksom, Brister i den generella samhällsutvecklingen någonstans kring liksom tålamod, uthållighet och liksom jävlar anamma, eller vad säger man liksom, är det med? Där det så är att
Lutte.
Ja, men precis så. Och där man kan fundera på sig, hur hårt är folk beredda att jobba idag? Hur hårt är liksom dagens unga beredda att jobba? Hur hårt har vi jobbat? Hur hårt? Jag menar, min farfar när han dog, han skulle ha varit 95 om han hade levt nu, 96 om han hade levt nu. Han är född på 20-talet och då tänker jag så här, super, super på landet, liksom arbetarklass. Den klassresan han gjorde och som hans generation gjorde och som alla vi andra som kommit efteråt får leva ett helt annat liv tack vare. Det finns ju ingen av oss som presterar på det sättet efteråt, om du förstår. Och där kan man tänka liksom allt från förslappning till liksom folk som helt plötsligt liksom sympatiserar med höger ideal, folk som tror att de har liksom rätt att slippa bidra till det offentliga samhället, folk som tycker att de har liksom, är det med, det finns ju liksom en generell samhällsutveckling överhuvudtaget där vi ser oss själva som mer förfördelade mer och mer än vad vi har gjort liksom sen ett par generationer tillbaka. Och jag tänker att det här är en del av det, där det finns elever idag som sitter i skolan och tycker det är så jävla rimligt att liksom, ja, men nu har min favorit YouTuber släppt sin senaste video, för det gör de varje tisdag efter lunch, då det är mer relevant än att jobba på en mattelektion. Det är katastrof att det är så. Men jag tror inte att det handlar om pedagogiken i skolans fel. Jag tror inte att det handlar om lärarnas fel. Jag tror inte att det handlar om de ungdomars fel heller, utan jag tror det handlar om ett liksom ett större samhällsfel som man behöver borra vidare i och som rör dem och oss på precis lika stort sätt fast på olika sätt. Är du med? Vi reagerar för att säga, så där hade ingen gjort när jag gick i skolan, fy fan vad dåligt, allt är fel, skiljelinjen ligger mellan min generation och de som är unga nu, medan jag är inte säker på att det är så. När jag gick i högstadiet var det en kille som tog in sin motorcykel och körde under korridorer och drog igenom en glasruta. Det är inte saker som händer idag, vad jag vet. Eller så.
Och jag tänker ju att den här otåligheten finns ju i hela samhället. Den finns ju även i din och min generation. Och jag kan ju bara känna att det är ju inte så många år sedan som, alltså jag levde ju ett helt liv med bara två tv-kanaler. Och jag, alltså jag var ju gammal liksom när vi fick, jag fick fyran. Det minns ju jag när vi fick reklam-tv. Jag minns ju jätteväl det här när internet kom och att det var bara det var ju bara något för nördar som ingen människa orkade bry sig om, och det här när man fick ringa sina kompisar och hoppas att någon var hemma och att man hade liksom lång sladd på telefonen för att kunna gå omkring och prata med sin kompis samtidigt då. Alltså jag minns ju hela den och den, men teknikutvecklingen har ju också gjort oss otåligare. Jag kan ju bli liksom så här, jag orkar ju inte titta på vänta, och vad är det för program på tv idag? Man tittar ju på det man vill titta på, och då tittar man också på mer tv än vad man hade gjort innan, för att var det språka på serbokratiska så tittade man ju inte på det.
Det är väl jätteintressant att kolla på liksom ett antal sådana liksom utvecklingskurvor för att se så här, var är det egentligen som det börjar vända någonstans. Kolla på hur mycket folk läser, hur många liksom böcker läser genomsnitt svensk per år. Det känns inte som att det liksom började där och nu, eller så. Nej. Och det känns som att det där någonstans, det fortsätter nog liksom. Men det är något jävligt intressant. Och jag har en läsarbok som jag ska prata om, men vi ska inte göra idag för att du ska få en chans att läsa in det på det också. Så jag tänker att vi kanske tar det typ nästa veckas avsnitt. För det är något väldigt, väldigt intressant runt det, och det finns absolut saker som vi som har varit förespråkare av modern teknik, vi som är förespråkare av skolutveckling, av liksom att anamma det nya, om man ska tänka väldigt breda penseldrag, också behöver erkänna att det här är viktiga problem. För jag tror inte att det är bra att man blundar för det. Och jag tror inte att det är bra att man låter människor som Gabriel Hellner, what the fuck, skitsamma vad han heter. Att sådana här människor får vara de som liksom har tolkningsföreträde att definiera vad som är lösningarna. För vad som händer här, tror jag, är att de lyckas identifiera, ja, här är ett par problem. Det är sant, det är ett par problem. Men det innebär inte att det är de som är rätt människor som har lösningar på det. För det är klart att det här kommer från en politisk vinkel. Det är klart att det kommer från en intellektuell vinkel med en avsändare med ett syfte. Han den där Sanandaji-typen har skrivit rapporter tillsammans med Gabriel eller Kalle på what the fuck.
Timbro.
Jag skiter fullständigt vad han heter. De har skrivit hur många rapporter som helst för Timbro. Nu är det inte de som avsänder det just nu. Men är det en, liksom, en bakgrund som man kan göra sig av med? Bara för att, liksom, någonstans säga att det här är lika mycket partipolitik eller liksom...
Och för att förtydliga så är Timbro en nyliberal tankesmedja.
Som är ganska extrema i en del.
Ja, jag är en extrem nyliberal tankesmedja som eller, tycker
så,
att...
Så, det, det, liksom, det, bara för att säga att det kommer från en avsändare, det kommer från en vinkel. Mm. Och det kan man inte liksom för evigt liksom belasta dem för. Men det säger ändå någonting om liksom... Ah, men jag tror man ska skylla på problemformuleringar och lösningen. För det är inte säkert att det här är de lösningar som är de bästa lösningarna som finns. Så det är klart att vi förr eller senare behöver göra rätt med all undervisning som finns. Vi behöver hitta vad är nästa steg, vad är bättre liksom så. Mm. Men jag tror inte att någon människa egentligen kan genomföra ett förtråkligande av samhället, om du förstår vad jag menar. Det är det var bättre förr när det var långsamt, det är så himla mycket, det är för mycket. Visst, det kan man ju känna ibland att det var enklare om allting var som det var förut. Men, men någonstans, alltså det går i bjärt kontrast med liksom allting som är utvecklingen någonstans. Det var så jävla mycket enklare om vi slutade, om vi liksom, om vi backar tillbaka till 1830-tal, 40-tal där någonstans, när man börjar prata om att liksom alla unga borde gå i skola. Så.
Mm.
Det var så jävla mycket lättare om man bara lät bli. Är du med? Det hade ju varit det. Det var så jävla mycket lättare om man bara, nej men de får vara hemma, de lär sig vad de behöver, skitsamma i det. Alltså det här funkar inte hur många generationer som helst. Varför ska vi utmana? Varför ska vi göra något annat? Varför egentligen ska vi gå vidare i det? Alltså det är liksom... Det finns ju någon... Alltså, det finns väldigt många av de argumenten som återkommer nu. Till att det här, nej, vi ska motverka. Vi ska passa oss. Den utvecklingen är inte bra för alla. Det är inte liksom... Det är inte nya argument. Och det är inte argument som har funkat förut. Och jag tror inte att de är historiska. När man backar tillbaka är så här... Ja, men jag tror inte att det är... kommer att funka den här gången heller.
Ja, men, lite
men jag lovar att det var mycket väl. Men vad fan ska man inte liksom få jobba på gården och lära sig, liksom, lära sig det hantverket som man egentligen behöver, som man behöver ha, hjälpa till hemma. Liksom. Det är ett hårt fysiskt arbete från den receptoren går upp till receptoren går ner. Det är fan det enda rätta vägen att lära sig. Varför ska man sitta inne och lalla runt och liksom läsa töntböcker och grejer? Är det med? Alltså jag kan tänka mig inte mycket väl för en sån där argumentation då med. Som vi i efterhand är såhär, okej, tur att det inte gick på den lösningen. Och jag tror att
jo,
det
men
är
absolut.
Där.
Och sen måste vi ju någonstans ändå ge skolan den creden att en högt utbildad population i ett land skapar ju mindre sjukvård. Alltså man behöver vara mindre sjuk, man lever längre, man är mindre sjuk, man mår bättre på alla plan. Så att, jag menar, men jag håller med, det är en fruktansvärt bra poäng och det är en väldigt tydlig poäng när man liksom hårdrar det så, man går 100 år tillbaka i tiden. För att det var ju inte så att skola för alla möttes med jubel direkt.
Nej, och den debatten är... Det var intressant att komma tillbaka till det. Men du, Karin, vår tid börjar ta slut. Vi ska börja hitta någonstans och landa i det här. Nu är vi ledig ett par dagar till. Sen går man tillbaka och jobbar ett par dagar. Sen är man ledig ett par dagar. Det är en jävla jojo-arbetande.
Alltså jag tycker inte om det.
Nej, inte gör det. Men snart är det sommarlov och det blir bättre... Bättre dag för dag.
Bättre och bättre dag för dag. Ja, nej, det är fint. Jo, men det blir det nog. Det var Ernst Rolf som sjöng den. Det var roligt att jag visste det.
Ernst Rolf. Ja, det är fan cred att du vet det på gammal kunskap. Jag har aldrig sagt det.
Det är sånt jag vet. Jag kan mycket konstiga saker. Och jag kan också gamla slagers från den tiden.
Ja, det känns som att det är en parallellt sidospår. Kanske ska vi sätta en slagerpodd, vem vet. Kära lyssnare, tack för att ni var med oss ännu en vecka. Har ni frågor och funderingar på det får ni gärna skriva till oss i olika sociala medier. Vi vill gärna diskutera det vidare mer. Och ni får gärna slänga en like eller en stjärna eller en tumme upp eller vad ni har i era olika podcastlyssnare så att fler hittar hit. Det hade vi tyckt var kul.
Mm. Eller hur? Men nu så tackar vi för idag.
Ha det gott, hej!
Hej då! Det här är Skolsverige.